Alexis McAllister närmar sig Liverpool. Hugo Larsson sägs bli dyrast i allsvenskan någonsin. Och ett datum är satt för Jude Bellinghams flytt till Real Madrid. Dessutom, just nu, AIKs vd och klubbdirektör Manuel Lindberg lämnar klubben med omedelbar verkan. Och så allt om skandalderbyt på Tele2 Arena. Det är måndagen den 29 maj och du lyssnar på Expressen Fotboll. En ny podd som ger dig de senaste fotbollsnyheterna och analyserna måndag till fredag varje vecka. Idag med mig Filip Gadd, Linus Pettersson och Noah Bachner. Igår avslutades Premier League och storklubbarna är redan nu igång med lagbygget inför nästa säsong. Brightons världsmästare Alexis McAllister är på väg att skriva på för Liverpool. Hans pappa och agent Carlos McAllister åker till England nästa vecka för att slutföra övergången. Det här skriver Evening Standard och hänvisar till sydamerikanska medier.
Och det har ju varit på gång ganska länge. Han har verkat vara Liverpools prioritet. De ska väl bygga om hela sitt mittfält om man förstått saken rätt nu när de missade helt och hållet Champions League. Så inte så jätteförvånande att det är där han hamnar med tanke på att det har skrivits under ganska lång tid att det är den mest troliga destinationen.
132 miljoner svenska kronor, så mycket kommer Eintracht Frankfurt att betala för Malmös 18-åring Hugo Larsson enligt Sportbladet. Om affären går i lås blir mittfältaren den dyraste försäljningen någonsin i allsvenskan. Vad säger ni om det?
Det är ju hutlöst mycket pengar faktiskt. Man har ju väntat till att han ska gå för rekordsumma, men så här mycket pengar trodde vi kanske inte riktigt att det skulle bli. Men ett spännande klubbval. Han verkar ju gilla Bundesliga och en kul tycker jag att han inte går till en av de stora klubbarna utan en klubb där han har chans att få speltid och utvecklas.
Och som satsar mycket på unga spelare och bra jobbat av MFF som krämmer ut sådär mycket pengar.
Hugo Larsson vill själv inte bekräfta att övergången är helt klar, men säger lite kryptiskt så här: jag har en ganska stark aning om var jag kommer landa. Det sa han till vår kollega Victor Bergen efter förlusten mot Elfsborg. Så ja, vi kan väl nästan räkna med att den här övergången är helt klar.
Ja.
Here we go! Fotbollsvärldens sämst bevarade hemlighet ser nu ut att få ett avslut. Sillyjournalisternas sillyjournalist Fabrizio Romano skriver att Jude Bellinghams flytt från Dortmund till Real Madrid nu äntligen är klar efter mycket snack och lite verkstad. Engelsmannen kommer att kosta drygt 1,1 miljarder svenska kronor för ett sexårskontrakt och presenteras nu på torsdag.
Grattis Real Madrid, han känns som en spelare som har varit jagad av alla, inte minst Liverpool som vi pratade om tidigare. En världsmittfältare som skulle höja alla lag, så det är bara att gratulera.
AIKs kris fördjupades ännu mer igår efter derbyförlusten med 1-0 mot Djurgården, men ingenting handlade om Marcus Danielssons sena avgörande utan istället om de skandalscener som utspelade sig i slutet av matchen. Mer om det snart, men först om den nyhet som vi fick här på morgonen att AIKs vd och klubbdirektör Manuel Lindberg lämnar klubben med omedelbar verkan. Hur reagerar ni på det?
Någonting behövde väl hända i AIK, att det var han eller någon annan som skulle behöva ta ansvar för den situationen som har uppkommit nu kan väl ingen vara speciellt förvånad över. Det som däremot känns konstigt i sammanhanget är ju att Manuel Lindberg har varit en sorts galjonsfigur för hela den här eran för AIK som har uppstått nu under i år. Och att han ändå inte har varit närvarande, att det har fattats en massa beslut där man undrar hur mycket inflytande han egentligen har haft. Sen är det klart att i och med att han har mest övergripande ansvar för situationen så är det väl rimligt att det är där mest fokus riktas kanske.
Ja, han har haft ganska mycket skuld i det här dåliga truppbygget. Han klev ju på rollen som vd och sportchef under vintern och har ju varit med och plockat in rätt mycket av de här spelarna som nu har underpresterat. Så att jag håller helt med dig, Noah. Något behövde hända och på något sätt är det logiskt, tycker jag också, att det är Manuel som lämnar.
Ja, han säger själv i en kommentar till AIKs hemsida att jag tar mitt ansvar som en del av situationen och har därför valt att kliva åt sidan. Att ta kvar mig som vd och klubbdirektör gynnar inte klubben just nu. Hur påverkar det här AIK?
Ja, de hoppas på, gissar jag då, få ut av det här är ju att det ska kyla ner situationen lite grann. Att en av personerna som har varit arkitekt bakom den här katastrofen som är deras säsong just nu inte är kvar längre. Så att det finns mindre missnöje att rikta mot någonting som bara pågår i bakgrunden. Och Det är väl det som är baktanken från AIKs sida, och jag gissar att det var ett beslut som de kom fram till tillsammans, som det brukar heta, med tanke på att han sa efter matchen igår senast att han trodde att han kunde göra mycket bra saker för AIK fortfarande. Så att, det verkar väl att de har haft samförstånd på det sättet.
Och så finns ju Fredrik Söderberg där som vice vd som har ju steppat upp under den här tiden när Manuel har varit borta också. Så att det blir nog en ganska logisk och liksom enkel övergång på det sättet, tror jag. Det ska nog inte röra upp allt för mycket. Och så sa du, precis som Noah säger, tar du bort lite fokus från både Andreas Brännström, tränaren, och Thomas Berntsen, sportchef, som kanske får några månader och kanske den här sommaren på sig att bygga om den här truppen och göra något bättre av den.
Är det rätt beslut att ta då, att om en måste gå, att man då valde Manuel Lindberg?
Ja, utifrån, om man ska göra någonting nu så på mikronivå skulle jag också gjort så. Men AIKs problem är ju väldigt lång, har ju uppstått under väldigt lång tid skulle jag säga. Att det här, Manuel Lindbergs position i klubben och strukturen han har satt oss att arbeta i från början. Men även då, om man väljer att se på det sättet att han inte har gjort ett speciellt bra jobb för AIK, så är det ju liksom en rekryteringsprocess där bakom, där styrelsen i AIK har det absolut största ansvaret, och de har ju fortfarande, sitter fortfarande kvar. De fattar ju det här beslutet om att byta ut honom nu då förmodligen. Och för mig är ju liksom, ja, för all del var det löser någonting här och nu som kanske är avgörande för att AIK ska finna arbetsro för att klara sig ur den nedflyttningstid som de är indragna i, eller till och med, de är faktiskt på väg ur allsvenskan i det här läget, så är det väl bra. Men på lång sikt, så det här är problem som har uppstått med en lång rad felbeslut under lång tid. Man kan gå tillbaka 4-5 år i tiden, upplever jag. Så att vill jag komma till bukt med det här över tid, så räcker det inte med att byta ut honom eller Brännström eller någon annan, utan då tror jag att man behöver börja hela vägen bak och fundera över vilka som sitter i styrelsen. Och det är ju till syvende och sist ett beslut för medlemmarna i AIK.
Tror ni att det här kommer räcka för att kyla ner dem? Väldigt hårda åsikter som finns i bland AIK-supporter just nu.
Ja, det tror jag, i alla fall för stunden. Det var ju två banderoller på läktarplats igår, en mot Avgå Manuel och en mot Avgå Brännström. Så att nu har de fått i alla fall en av dem som de vill, och jag tror att det kommer kyla ner ett tag. Sen är det ju, ja, det är två matcher kvar innan uppehållet. Blir det två förluster till så kommer det ju fortsätta pyra även över sommaren, och då är väl kanske Brännström då nästa man att eventuellt få lämna om det inte löser sig på något.
Ja, för de har en akut sportlig situation, och det här är väl egentligen, tror jag, syftar ju mest till det. Det här är inte för att liksom bara byta ut vd, inte bara för att lägga om strategin långsiktigt, utan det är också för att få någon möjlighet att prestera sportsligt här och nu på något sätt, med tanke på vad som hände under derbyt också.
Ja, precis. Jag tänker vi går tillbaka till derbyt och det som utspelade sig igår på Tele2 Arena. Skandalscener kan man lugnt sagt säga. Ni båda två var på plats. Vad var det som hände egentligen där i slutet?
Jag blev sjuk, så jag var faktiskt hemma.
Ja, det var så. Okej, ja. Ja.
Men för att vi ska vara helt transparenta då.
Ja, det är bra.
Vilket
att
vi är alltid där.
Ja, men det tycker jag.
Nej, Linus kan väl redogöra för det han såg med sina egna ögon.
Ja, men alltså så här, på något sätt känner jag väl att otäckt nog har man ju vant sig vid att sådana här grejer händer nu för tiden. Det har ju varit väldigt mycket incidenter, och började egentligen redan i höstas med både inne på arenorna och utanför arenorna. Och det tisslades och tasslades lite inför avspark igår att det skulle kunna hända någonting om det var så att Djurgården var på väg mot seger. Så
vilket har gjort vid ett annat derby år också.
Exakt.
Samma varningssignaler har kommit i bakgrunden så vid tidigare liksom, Stockholms derby.
Så var liksom budskapet då, att, eller beskedet, eller vad som hade liksom tisslats, tasslat om, att då skulle matchen inte spelas klart helt enkelt. Och Djurgården gör 1-0, det spelas några minuter till, sen blir det en Axel Björnstad går in tufft på Piotr Johansson, får rött kort och det blir bråkigt på planen, och då börjar de första bengalerna segla in på planen, och sen är det bangers och fyrverkerier och allting. Och det har vi ju sett innan, på den nivån har vi sett innan. Det som hände sen tycker jag är på något sätt en ny nivå och någonting annat som vi inte har sett i svensk fotboll innan. Bilderna när liksom polis väller in på planen med polishundar och hamnar i slagsmål med supportrar som har tagit sig ner från läktarplats. Det är någonting jag inte upplevt innan, och det är otroligt mörkt att det är där vi är just nu i svensk fotboll.
Det har varit ett par liknande situationer de senaste åren där polis har kommit in och det har blivit konfrontation, alltså fysisk konfrontation sådär. Men inte varit en vanlig företeelse. Det som jag reagerar på mycket nu är att den här typen av okontrollerade situationer i allsvenskan har blivit fler på ganska kort tid. Att det här. Sen är det klart att man kan ha en diskussion om just AIK och det här överträdelserna igår som något medel för att påverka saker och ting i klubben, om man vill se det på det sättet. Och det kanske ska ses i den kontexten också. Men det är omöjligt att inte se det också som en pågående trend av mer ordningsstörningar, problem runt eller under allsvenska matcher, tyvärr.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandska för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik. Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Det var väldigt starka reaktioner efteråt, så här sa bland annat Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.
Det är den största skandalen jag upplevt rakt upp och ner. En fotbollsskam skämmer ut sig fullständigt genom att man har förlorat en derbymatch. Och vi har tagit våra smällar genom de här 10 åren som ledare, där det har straffats, det har belönats med att bete sig firat och ovärdigt. Nu fick de smaka på medicin som är jävligt dåligt förlorare, som de visar ett ansikte. Och vad sken av hur klubben mår i min värld. Det är en skam. Och jag tror att alla AIK-are idag som är sunda skäms över vad man har gjort här ute på Tele2.
Väldigt hårda ord från Bosse Andersson här. Vad sa sig i AIK-läget?
Väldigt, inte alls lika hårda ord faktiskt. Det var snarare med att de förstår supporternas reaktion, att det finns frustration bland dem med tanke på de sportsliga resultaten. Så att det var inte alls samma liksom, tydliga avståndstagande. Det är klart att de var inne på att sånt här inte ska få ske, men det var mycket lugnare ton från AIK-läget och även från vissa Djurgårdsläget. Jag stod och pratade med Gustav Wikheim till exempel, så pratade de om att det här är charmen med svensk fotboll lite, att det finns den här typen av stämning på läktaren. Det är klart att han också tyckte att det här var över gränsen, men det var ändå vissa spelare som jag förvånades över som inte tog det här tydliga avståndet mot det som inträffade igår.
Men hur ska man få bukt på det här problemet? Vi kan ju enas om att det här är ett problem för svensk fotboll.
Ja, och det har ju varit länge. Alltså det här våldsamheterna är ju ingenting nytt. Och jag menar, den här typen av händelser vi såg igår, det är svårt att säga, liksom göra en kategorisk uppdelning och säga att det här är på ett helt annat sätt än det som hände mellan Djurgården och Hammarby förra året, där det också var så kallad bengaltennis och rusning på läktaren, eller det som hände på cupfinalen mellan Djurgården och Malmö FF för några år sedan, där det också var folk som var inne på planen, eller det som hände höll på att hända efter cupfinalen på Strandvallen, eller liksom så här. Det är inget unikt i att det blir på det här sättet, mer än att han går lite längre igår än vad man är van vid kanske, och det var liksom också det här att använda försöket att avbryta matchen medvetet på det sättet var också någonting lite nytt kanske. Jag tror att liksom det som de flesta människor i svensk fotboll pratar om är att det har skett en sorts eskalering av de här problemen efter pandemin, och att man i stor del upplever att den drivs av en yngre publik som har hittat till allsvenska arenor på senare tid. Men att polisens mest repressiva metoder, villkorstrappan, har ju inte fungerat överhuvudtaget och slopades ju tack och lov efter många års konflikt. Det de jobbar med nu är en så kallad exkluderingsstrategi, det vill säga att de jobbar med att identifiera de personer som begår överträdelser på arenorna. Egentligen. Och så ska de bort från fotbollen egentligen. De ska stängas av eller liksom flyttas därifrån för att de inte ska kunna fortsätta med det. Och den verkar ju polisen, fotbollen och supportrörelsen ganska överens om att det är en bra strategi. Och den behöver ju arbetas med över tid för att få bort de som ligger bakom de här grejerna. Sen kommer det ju alltid, som det gör när sådana här saker händer, mycket åsikter utifrån. För att det här får stora rubriker och blir väldigt uppmärksammat om ganska snabba lösningar. Att nu är det dags med hårdare tag. Upp med övervakningskameror där. Stäng av alla de här på så lång tid. Saker som kastas ur i stunden. Jag tror att det är en sak man har lärt sig, bara jag som inte har jobbat, liksom, det finns många som har jobbat mycket längre med att bevaka allsvenskan och sett mycket ordningsstörningar på plats längre än vad jag har. Men det jag har fattat är ju att, sen ganska lång tid tillbaka, det är ju att de långsiktiga lösningarna är de man ska fokusera på hela tiden, därför att sådana här problem kommer man inte liksom kunna trolla bort på 2 minuter.
Om vi kollar lite kortsiktigt då, vad kan vi förvänta oss för disciplinära åtgärder mot, ja, kanske främst AIK då?
Ja, svårt att säga, det brukar vi inte bli. De har ju inte tagit till de här hårdare straffen, precis som du var inne på, eftersom vi har skrotat villkorstrappan, så har de inte dratt till med några straff som stängda läktar och sådär. Så att det kommer säkert jobbas med att identifiera de här personerna, och det har ju funnits lite brister i liksom kameraövervakning på arenan. Det har ju varit ett bekymmer kopplat till den här exkluderingsstrategin också, så där finns ju förbättringspotential och saker de behöver jobba med. Men polisen, det blir polisiärt ärende, och man kommer säkert jobba med, eller garanterat jobba med, att identifiera de här personerna. Men några straff till AIK liksom kopplat till tomma läktar och sådär. Det har jag svårt att se.
Ja, jag med. Jag tror som alltid så missas ju ofta i diskussionen att varför, om vi har då ett ökat problem med att människor gör sådana här saker runt arenan, så diskuteras det väldigt lite varför människor dras till sådana här sammanhang. Alltså, för det är ju mycket saker som här, kanske för allt har hänt saker runt arenorna i år. Och den diskussionen om varför unga människor vill hålla på det sättet, det är ju som du säger, det är ju polisiära problem i första hand, men det är också kanske ett uttryck för någonting som är lite bredare samhällstrend, att man vill stöka liksom.
Om vi ser på det här derbyt rent sportsligt då, så blev det en seger för Djurgården, en förlust för AIK. De är just nu nästjumbo, kan vara sist i Allsvenskan om Varberg vinner senare den här omgången också. Så hur påverkar det här derbyresultatet AIK?
Krisen är total i AIK. Nu gjorde de ju en lite bättre match igår än vad de gjort på att ta, tycker jag. De såg ut att sitta ihop som lag, men det var också liksom ett bottenlag som dök upp mot ett topplag och gjorde en bra bottenlagsmatch. Överlät allt initiativ, försökte försvara sitt eget straffområde och var tacksamma för de få kontringsmöjligheter som dök upp. Alltså det var inte stor skillnad på att se ett lag i trakterna där Varberg brukar ligga där nere och AIK igår. Och det är väl lite som att de hade klätt på sig en ny kostym då efter den här kommuniken i veckan också, att nu är det ett nytt kontrakt som gäller för AIK, och då spelade de efter den målsättningen. Så inga större spelmässiga ambitioner, och ändå förlust då, att bollen till slut gick in där efter 82 minuter. Det var ju, det brukar ju bli så när ett lag får spela så himla mycket i sista tredjedelen att bollen till slut går in. Jag kan inte undgå att tänka på det så här, att det här är som vi pratade om från början också. AIK har under lång tid fattat massa felbeslut sedan de vann SM-guld 2018. Och Djurgården har varit ganska konsekventa hur de har jobbat sedan de vann guld 2019. Det här derbyspöket som har plågat Djurgården och som AIK har lyckats få överleva, oavsett vilka spelare de har kastat ut egentligen. Djurgården hade ju inte vunnit mot AIK på Tele2 innan igår, sedan de flyttade in där. Vilket ju är helt vansinnigt egentligen. Till slut blir det här konsekvensen att Djurgården är ju kraftigt mycket bättre än AIK sportsligt nu. Och man måste se det liksom ljus, tror jag, av att lagen har fattat och haft olika vägar hit.
Behöver AIK värva i sommar?
Oh ja, de behöver värva minst 5 spelare skulle jag säga.
På vilka positioner? Alla.
Centrala mittfältare, någon djupledsgående anfallare, kanske någon ytterback backup. Men framförallt centralt mittfält och anfall skulle jag säga.
Åker AIK ur Allsvenskan?
De måste nog vinna ungefär hälften av matcherna som är kvar nu, skulle jag tro. Därför att de har bara tagit 6 poäng på 10 omgångar. Så jag är väl 60-40 att de reder ut det, för de har så mycket pengar att de kan värva sig ur den här krisen.
70-30 att de klarar sig, tror jag. Och jag vill lägga till att de ska värva mittback också, så att det är nog mer än de där 5 spelarna.
Nu har du fått in väldigt mycket där, Linus. Noah och Linus, stort tack för att ni kom förbi idag. Ni lyssnade på Expressen Fotboll, alltså en ny podd här från Expressen med fotbollsnyheter och analyser varje dag. Glöm inte att prenumerera så ni inte missar något avsnitt. Vi hörs igen imorgon. Ha det bra. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.